Det sägs om den teologiska utbildningen i de nordiska länderna att den ägnar väldigt lite tid åt eskatologin idag. Om man jämför det med några decennier tidigare så var ju eskatologin en mycket viktig bit i den teologiska diskussionen. Vi är ju en viktig del i vår kristna tro, det som berör de allra sista tiderna. Trosbekännelsens ord är klara. Det kommer en uppståndelse från de döda. Kristus kommer tillbaka. Han håller dom och han öppnar härlighetens rike för dem som frias i domen. Eskatologin, ta eskata i evangelierna och i Nya testamentet. Det är alltså det allra sista som händer i mänsklighetens historia. Och ta eskata, det är alltså ett ganska brett uttryck. Med allt det som händer innan Kristi återkomst, det dödas uppståndelse, domen och så vidare. Själva begreppet, den yttersta dagen eller de yttersta dagarna, är inte så vanligt. Vi har det i Johannes evangeliets 6:e kapitel och 39:e vers. Vi ser att Lukas i Apostelgärningarnas 2:a kapitel i Petrus pingstpredikan, när han citerar en profetia från Joel, lägger till i de yttersta tiderna. Termen är alltså inte så där väldigt vanlig, men den syftar alltså på den sista dagen eller de sista dagarna i mänsklighetens historia. Jag har ett annat begrepp som hör hemma här, och det är parousia, Kristi andra återkomst, eller andra ankomst kanske man ska säga. Och det har vi ju då som inledning till de apokalyptiska kapitlerna i de synoptiska evangelierna, Markus 13, Matteus 24 och så vidare. Och det som väl mest har intresserat människor och som också hör till ta eskata, det är ju apokalypsis, uppenbarelsen av Guds hemligheter, det som ska hända mot slutet av tiden. Och där har den mänskliga fantasin blommat ut i alla tider när det gäller att avslöja händelseförloppet som leder fram till Kristi andra ankomst, Guds hemlighetsfulla planer. Och begreppet är ju välbekant, det står ju som överskrift, hör jag på att säga, till den sista boken i Nya testamentet, Johannes uppenbarelse. Nu ska jag inte tala om det här breda begreppet eskatologi, utan jag ska försöka att skapa en ram för att vi ska se i vilket sammanhang domen dyker upp och i vilket sammanhang man ska förstå den. Men också att vi ska få se hur komplext det hela blir när Jesus kommer första gången. Och då ska jag börja med att lägga på en liten bild. Tack. Det är ju så att det judiska tänkandet är ju linjärt. Det följer en rak linje från Guds skapande av världen och fram till den sista dagen då denna världen och skapelsen tar slut. Och för det judiska tänkandet så följer upp till den här linjära tiden i två halvor så att säga. Som kallades på grekiska för aion, tidsålder. Och det är inte bara en tidsperiod, utan det är allting som hör till denna innevarande tidsålder. Hela mänskligheten, hela historien, alltihopa inrymmes i den innevarande tidsåldern, eonen. Och den avlöses då av en kommande tidsåldern. Och det som avslutar den första och inleder den andra, det är Herrens dag, för att tala gamla testamentets språk. Apokalyptiken, som är ganska utbredd I början av vår tideräkning innesluter alltså sådana här böcker som Henok, fjärde Esra, Baruk och Qumrantexter och så vidare, som handlar om tiden fram till Herrens dag, alltså ett längre perspektiv. I den antika filosofin och så vidare så tänkte man sig också tidsåldrar, men många fler än två. Och de avlöste varandra och kunde få olika beteckningar. För det mesta så gick det ut för så att varje tidsålder blev sämre och sämre. Här är det kanske tvärtom, att den invarande är den onda och den tillkommande är den goda. Det här tänkandet finns ju också hos Jesus. Jag hade uppe två texter igår. I Matteus 12 och 32. Som hade med syndernas förlåtelse. Om den var möjlig efter döden. Och då talade vi just om det här med Markus 12 och 32. Den som säger något emot människosonen ska få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga ande får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande världen. Det har ju de två eonerna och tidsepokerna. Och jag hade ju också då framme som exempel när vi talade om Jesu debatt med saduceerna om hur människolivet ser ut bortom döden. Det var i Lukas 20 kapitel 34 och 35 versen. Denna världens människor, alltså denna tidsålder, denna eonens människor gifter sig och blir bortgifta, alltså Lukas 20:34. Men de som befinns värdiga att komma till den andra världen, är översatt i vår svenska översättning, men det betyder alltså komma till den där andra tidsåldern. De gifter sig inte eller blir inte bortgifta och så vidare. Paulus använder precis samma sätt att uttrycka sig, men han har en dystrare syn kanske än många judar hade på denna tidsåldern. Inledningen till Galaterbrevet är typisk. Där kommer vi då in på det som du talade om i bibeltimen också, om befrielsen. Det Paulus summerar egentligen det han ska säga i Galaterbrevet i det första kapitlet, fjärde vers. Kristus som offrade sig för oss, för våra synders skull, för att frälsa oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Och man kan också hänvisa till ens viktiga etiska uppmaning i Romarbrevets 12 kapitlet, inledningen där. Anpassar inte efter denna världen, denna tidsålder, för den är ond, utan låter förvandlas genom den heliga ande och så vidare. Och lika påtagligt är det hans negativa inställning till denna tidsålder i andra Korinthierbrevets 4 kapitel och 4 vers. Denna världens gud, den innevarande tidsålderns gud, har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Så det finns liksom en makt, en ond makt, som har mycket att säga till om i denna tidsålder hos människorna, som har förmåga att förblinda dem, så att de inte ser när Kristus, Guds son, kommer in i världen för att frälsa dem. Ska vi ta nästa? Fortfarande i det judiska tänkandet. Den nuvarande eonen och den kommande. Och då tänkte man sig på Jesu tid så att när den här innevarande eonen tar slut kommer Messias. Messias avslutar den innevarande tidsåldern. Och det inleder då det yttersta tidernas händelseförlopp. Det döda uppstår. Domen kommer. Den yttersta dagen. Och Gudsriket börjar. Om det nu är inomvärldsligt tänkt eller inte, svårt att säga ibland, men det verkar ofta vara inomvärldsligt tänkt. Varför jag satte upp Jesaja 65 och 66, det är ju för att det finns ju också en eskatologisk blick in i framtiden som är viktig. Där de profetiska orden är lite paradoxala. Först sägs det att det ska komma en ny himmel och en ny jord i Jesaja 65. Jag ska se vilken vers det är. Det är i Jesaja 65, 17. Jag ska skapa nya himlar och en ny jord. Och i 65, 8 versen så säger Herren, jag ska inte fördärva allsammans. Utan det ska bli en rest kvar. Så något av den i den innevarande eonen får bilda utgångspunkt för det nya som kommer i den nya tidsåldern. Den nya himlen och den nya jorden. Detta är i 65, 8. Det här betyder alltså en dom för de allra flesta. En förtappelsens dom över alla Israels folk som har avfallit ifrån Herren. Men det finns en rest som får en dom till välsignelse. Och det är den resten som bildar utgångspunkten för den tillkommande världens härlighet. Om vi nu för över detta till Nya Testamentets tankar, så blir bilden och det är ju en förhoppning som Vatikanen i varje fall har, att man den där natten fram till år 2000 ska man fira en gudstjänst över hela jorden samtidigt via satelliter. Men vi ska inte spekulera i det. Men vi har lite lättare kanske att förstå det än den enkle odalmannen som hade lyssnat på min predikan. Vilken plats på jorden rymmer så många? Ja. Alla ska dock uppstå. Det är Nya Testamentets klara budskap. Apostlagärningarna 24:15 till exempel. Både rättfärdiga och orättfärdiga. Och den allmänna uppståndelsen hör till Jesu undervisning. Det säger också Johannes, trots att han har den här intressanta, märkliga inställningen till tillkommande och nuvarande eon. I Johannes 5:28. Det är mycket konkret tänkt. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Både rättfärdiga och orättfärdiga. De som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Kan man få en känsla av att de som har gjort det goda inte kommer till domen på samma sätt som de andra. Men man ska inte pressa texterna. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag och min dom är rättvis, säger Herren. Jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Vissa skriftlärde tyckte att detta var en svår lära eller tanke. Och förmenade de orättfärdiga uppståndelsen. Och därmed också domen. Den fällande domen blev då för dessa förtappade varelser att de helt enkelt aldrig kom till uppväckelsen från de döda. Men universaliteten är klar i Nya Testamentet. Hur och var alla samlas till domen, det säger texten ingenting om, naturligtvis inte. Det hör till hemligheterna som ingen avslöjat. Scenerna och bilderna från de här ögonblicken då den allmänna uppståndelsen sker går i varandra. Och det har jag talat om förut, att det är det paradoxala i det här. Att det finns olika linjer, men saken är självklar. Det blir en dom. Johannes talar om alla som ligger i gravarna. Paulus hänvisar till en tradition han mottagit i första Thessalonikerbrevet 4:13 som på sätt och vis motsäger delvis det här. Första Thess 4:13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider så att ni inte behöver sörja som de andra som inget hopp har. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig det avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet då Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Herren stiger själv ner från himlen, hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, och då ska det som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och sen vara alltid hos honom. På något sätt finns inte den där domscenen där. Och det gör alltså att vi kan inte säga och plocka bort den ena biten efter den andra i det här eskatologiska tänkandet som vi möter, eller uppenbarelsen som vi möter i Nya Testamentet. Vi får ha alla delarna. Och alltid går det inte att få det hela gå ihop, och det får vi acceptera, för det hör till Guds hemligheter. Och är det så att vi talar om det som ligger in på den transcendentala spelhalvan på planen, så har vi ju inte stora chanser att förstå det här. För det är så annorlunda. Allt är ju bilder på ett sätt. Man kan förstå den här traditionen i första Thess 4 kapitel så att dessa döda i Kristus blir egentligen en dom. Domen har skett redan. I och med att de är i Kristus, med Kristus, så har de alltså fått del av frukterna av Kristi försoningsdöd. Därför rycks de upp till Gud med Jesus. Men samtidigt finns Jesu liknelse i Matteus 25 om att alla folk och stammar ska samlas framför tronen där Jesus sitter. Och han ska skilja dem åt. Det här är ju bilder för den verklighet Jesus ville föra fram. Där vi aldrig någonsin får förmörka det vi säger. Alla ska uppstå. Alla ska svara för sina liv. Och den som dömer, det är Herren själv. Men det är motsägelsefullt. För att ibland så kan Jesus säga enligt något evangelietradition, det är inte han som dömer. Och ibland har Gud gett honom fullmakten att döma. Men det är inte sånt som ni ska hänga upp oss på, utan saken är det. Vi möter Herren och vi står till svars. Så kommer vi kanske till allra svårast, och det är domen. Vad innebär denna dom? Ja, bakom domstanken ligger ju en del avgörande punkter som jag skulle ta fram. Den första är den att Gud har skapat alla människor utifrån en enda, Apostelgärningarna 17:26. Av en enda människa har han skapat alla folk. Gud har därför rätt att döma varje människa. Varje människa är hans verk, och där har han rätt att döma dem. Och det andra är ju att Gud har ett standardmått efter vilket han dömer. Och det är hans egen helighet. Och det är också både gamla och nya testamentets utgångspunkt. Formulerad i Mose lag eller Jesu undervisning. Gud är alltings mått. Här hade jag tänkt att hänvisa till det kommer nog, ska se. Nej, det gör det inte. Jo, Gud är alltings mått. Och det här hänger ihop, vad jag kan förstå, med de hebreiska orden mishpat. Och shofat. Och det betyder alltså att Gud ensam regerar och dömer. Det ligger i de här begreppen. Gud ensam regerar och dömer. Det är Gud som har satt reglerna. Och vi människor får lära oss reglerna. Vi kan tala om dem som du gjorde, som om lagen. Vi kan tala om det som Paulus gör i andens fruktiga Galaterbrevet 5 kapitel. Men det är Gud som är måttet. Gud är alltings mått. Och har jag misslyckats så är ansvaret mitt. Herrens dag kommer att visa det. Det är bara att konstatera den så. Så är det. Det tredje jag vill påpeka det är att det ondas makt är oerhört. Ingen människa kan vara helig. Endast Gud är helig. Och det är ju svårigheten att när Gud har ett sådant mått som sig själv. Och vi är svaga syndare. Så står vi där allihopa. Utan ursäkt för vår synd. Heligheten kräver alltid något. Den som inte går andra vägar än sina egna kränker Guds helighet. Det ska domen avslöja. Så människans ansvar det är att ta emot eller förkasta. Har man begått någonting som strider emot Guds helighet eller mot Gud själv så får jag alltså komma till honom. Och blir rentvådd genom Jesu försoningsblod nu. Det fjärde jag vill säga är att ingen människa är förutbestämd till helvetet. Det är ett själavårdsproblem för många människor. Och de som har varit präster länge vet att det är ett mycket svårt själavårdsproblem. När människor säger att ja, jag kan inte vara annat än predestinerad till helvetet. Då gäller det att måla Jesus och hans makt och hans frihet med så vackra färger att den människan begriper att Guds kärlek kan inte ha bestämt något så galet att en människa går förtappas utan att ha någon möjlighet till något annat. Och det sista jag vill säga är att domen visar egentligen Guds rättfärdighet. Domen visar inte Guds orättfärdighet, utan den visar istället Guds rättfärdighet. Och då är det ju så här att för många människor så menar man att det finns någonting som upphäver Guds helighet och rättfärdighet. Och det är kärleken. För kärleken är ganska farlig. Därför att den kan bli ett medel för människor att säga ja men Guds rättfärdighet kräver och så vidare, Guds helighet kräver. Men Guds kärlek står över alltsammans. Och så vidare. Och det är svårt detta att tala om Gud som både domare och vars väsen är kärlek. Kärlek utan gränser. Det viktiga är ju att domen inte kan skjutas bort utan att man förringar Gud och kränker Guds helighet. Men det är Gud som ingriper själv. Och vad heligheten kräver, det utför Gud i Jesus. Där kan man erfara vad detta betyder, att Gud är helig. Därför att helighetens krav, det utför han själv i Jesus Kristus och därför är Kristus fullkomlig. Och den dom som skulle drabba syndarna, en dödsdom, en förkastelsedom, lägger han på Jesus. Kristus. Och den väg som en människa kan gå för att undkomma sanningens dom det är att ta emot i tro det som Jesus har gjort. Därför att det finns Guds helighet. Det finns Guds rättfärdighet. Och jag tycker det är väldigt viktigt att om jag nu kan uttrycka så här hastigt vad Rosenius ofta talade om det stora utbytet. Att när man kommer till Kristus så tar han min dom och lämnar över till mig den friande domen. Jag får ta emot hans förlåtelse. Han tar emot min förgängelse och död. Och han ger mig liv, evigt liv. Det är det saliga bytet som man får göra. Och det är det vi ska göra innan domen kommer. Det stora utbytet, underbara utbytet. Vad blir det då av all undervisning i Nya testamentet om att människan ska dömas efter sina gärningar då? Och inte efter tron, eller är det, hur är det? Ibland i Johannes evangeliet så står det att domen kommer efter tro eller icke tro. Förkasta eller ta emot. Eller var och en ska få igen sina gärningars värde. På något sätt rör sig detta på två olika plan. Principiellt avgörande är det att ta emot Kristus och det han utfört i frälsningen. Genom tron alena. Det är det ena planet. Och det andra gäller här på jorden, hur ser tron ut, och där kommer gärningarna in. Det var du inne på också, du talade om detta. Och det är lite svårt det här. Tro är ju inte en intellektuell fråga. Utan vad Kristus begär enligt Johannes evangeliet, det är ett överlämnande av sig själv åt Jesus. Det är att tro. Och samtidigt så är inte saken klar i och med det. Utan det finns någonting som går vidare. Jag tyckte jag hörde liksom att du sa att anden var den som gjorde att den nya människan som skapas i dopet och tron och så vidare ska leva i tron, det vill säga göra sådana gärningar som hör det nya livet till. Och i sammanhanget tycker jag det var riktigt att du hänvisade till Galaterbrevets 5:e kapitel, för att Paulus är noga där att skilja mellan gärningar och frukter. Det är en väldigt viktig principiell skillnad. Köttets frukter är så. Va? Det är synd. Förlåt mig. Köttets gärningar är så. Men anden har inga gärningar utan frukter. Och varför delar man på det så? Jo, därför att frukterna är inte ens egna, utan det är andens verk i oss. Så att det här är lite paradoxalt, och det får det väl vara då. För att tro är inte en intellektuell fråga, utan tro är alltid liv. Tro är alltid mer att omfatta en tanke, en sanning. Tro är alltid ett sätt att leva. Och tro kan aldrig vara utan ett sätt att leva. Och det sättet att leva ska ske i ljuset och i kraften av Guds ande. Och där kan man väl ändå säga att tro utan gärningar är död. Och då är det frågan om vad kommer då domen att gälla för min del? Tror du på det första planet att jag har överlämnat mitt liv åt Herren? Och det andra planet är att jag inte visar upp de goda frukter som anden har låtit prestera i mitt liv. Utan i alla fall visa upp att jag har inte hindrat andens frukter att komma i mitt liv. Det är väldigt svårt det här att uttrycka sig på ett riktigt sätt. För att alltså tro kan inte vara utan ett sätt att leva. Och tro är verksam genom kärleken. Och nu kan jag inte gå in på hela rättfärdiggörelseläran. Den har vi fått framställd på ett så bra sätt förut här tidigare. Men jag skulle vilja säga att i den diskussion bland nytestamentliga exegeter som äger rum nu idag om rättfärdiggörelsen och tron, så är det en fråga om vad man kallar för en överflyttning. Så att när jag kommer till tro, överlämnar mitt liv åt Kristus, flyttas jag, syndiga varelse, över till Kristus gemenskapen. Av nåd flyttas jag över dit. Och därför så är det så att då kommer inte den här forensiska bilden som du använde här när du gick igenom Romarbrevets 5:e kapitel med så mycket. Utan jag tycker de kompletterar varandra, de här två synpunkterna som nu kommer fram. Att man säger att det forensiska, det är viktigt att ha tankar, det finns hos Paulus. Men samtidigt finns det också detta underbara och nya att tro och andens nyfödelse i mitt liv betyder att jag flyttas ut ur ett sammanhang in i ett nytt sammanhang. Från att behärskas av denna världens ondska eller synd och bedrägerier och allt vad det är, till att leva med Kristus och i Kristus. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i detta att när man sedan kommer fram till domen, så är det stora frågan. Är du i Kristus? Den stora frågan. Den första frågan, stora frågan. Det är rätt intressant. Jag var sakkunnig för tillsättandet av ett lektorat i Nya Testamentet i Göteborg. Och då var det en som lämnade in en avhandling som handlade om Salomos psalmer. Kanske ni har talat om att det finns Salomos psalmer bland apokryferna. De traditionerna och texterna tog det höra till ungefär 100-talet före Kristus. Det är egentligen inte någon som bryr sig om att studera teologin i det där. Men det är tydligen en mycket klar fariseisk teologi. Och det överraskande är att den teologin och Paulus teologi är väldigt lika varandra. Det betyder att vi kan inte skära alla fariseer över en kam. Då gör vi dem orätt. För dem är det så här att den som tror på Gud, äger Gud i sitt hjärta i kärlek och vänskap till Gud, är en som är rättfärdig. Inte rättfärdig, utan är rättfärdig. Samtidigt kommer denna människa, denna rättfärdiga människa som har Gud till sin vän och så vidare, att begå synder på grund av den svaghet som den gamla människan har i henne. Det betyder inte att farisén då måste liksom hela tiden gå tillbaka till utgångspunkten och börja om igen med förlåtelse, syndabekännelse, förlåtelse och så vidare. Utan hon är rättfärdig samtidigt som hon är en syndare. Och det är ganska fantastiskt alltså att få läsa dessa texter, Salomos psalmer, som alltså använder nästan exakt samma uttryckssätt som Paulus. Så vi ska inte skära alla fariser över en kam. Alla är inte som publikanen och farisén i templet. Utan det fanns också hos fariséerna den här tanken. Och det vet jag också av den judiska antropologin, att den har sådana tankar. Det finns i människan en ond rot och en god rot. Det är judens sätt att förklara att man är både rättfärdig och syndare. Den goda roten har överhanden till stora delar, men den onda roten kan också ta överhanden så att hon blir en syndare. Människan bär i sig själv både den goda roten och den onda. Nu är det så här med Paulus naturligtvis att han utgår ifrån tron på Kristus och en helig andes verk och så vidare. Men jag tyckte det var intressant att nämna det där, att det är så väldigt lätt att säga farisism, och så har man dömt hela farisismen. När där finns någonting som man kan säga är på väg till Paulus erfarenheter som han kommer fram till. Även om Kristustron inte finns där. En fällande dom, förtappelse, vad är det då? Ja, det finns ju alla sorters teologier och förnuftiga och oförnuftiga tankar med i det här spelet. Och det mesta har ingen stöd alls i bibeltexterna. Uppståndelsen kan ju vara, som man säger, en helt nyskapelse. Jag nämnde det när jag talade om döden, att många tror att döden är ett ganska tåt, helt död, och uppståndelsen helt nyskapelse. Det är inte bibliskt. Det strider mot Bibelns identitetstänkande. Helvetet då? Det är knappast man kan höra någon gång en predikan hemma i Sverige som använder ordet längre. Man kan säga Gehenna, för det låter mindre farligt. Men får vi egentligen inte veta att det finns ett helvete. Så jag kan inte hålla på i detalj och beskriva något sånt. Däremot kan jag gå in i Århus domkyrka och på väggarna se väggmålningar. Medeltid antar jag. den människans infernaliska förmåga att hitta på grymheter mot andra människor. Åskådliggjort på väggen. Man steker dem, man sticker dem, man skär halsen av dem och gör allt ont och djävul som finns. Det var den tidens sätt att förstå helvetet. Sånt finns inte i Nya testamentet. Det som finns, det är ju brinnande ugn, gråt och tandagnislan. Vilket betyder alltså en tecken på en stor besvikelse. Man gjorde fel. Tandagnislan, när gnislan man tänder, jo, det är när man har gjort någonting som man inte gör, som man säger att, aj, vad dum jag var som gjorde så. Har jag gjort på ett annat sätt har jag vunnit mera. Då gnislar man tänderna därför att man tycker att man har misslyckats. Den eviga elden väntar djävulen och hans änglar. Det talas om evigt straff och så vidare. Jag kan inte säga mer än att det finns en risk att bli gå förlorad. Ska jag tro på vad Gud har uppenbarat i en heliga skrift kommer jag inte ur den om. Och det är väldigt pinsamt. Därför att mitt sätt att vara som kristen drivs inte av den tanken att någon människa i min närhet skulle gå förtappad. Jag tycker vi ska vara realistiska och tänka på det sättet. Det här är så oerhört allvarligt. Att bli dömd efter sina gärningar, det är nog förnuftigt, kanske någon skulle säga. Det är logiskt i alla fall. Men evigt straff är ohyggligt. Är inte en total förintelse efter domen det enda som man egentligen kan förstå med sitt förnuft? De får ju inte vara med Gud. Och i hans paradis. Och de valde det själva. Även om de valde fel. Att finna förnuftiga motiveringar till sådana hemligheter, det är att kräva för mycket. Och inte är det särskilt förnuftigt att tro på ett evigt liv hos Gud heller egentligen. Hur ska det se ut? Hur föreställer ni er det eviga livet? Evigt alltså. Är det gudstjänst alla dagar? Alla timmar? Hur ser ett meningsfullt liv ut? Vi är så vana att tänka att liv, vi kan inte föreställa oss ett riktigt liv som inte har skuggor. Gråt, saknad, längtan, smärta. Det är det liv vi känner. Lyfts bort det, vad blir det kvar? Vad ska man göra i en hel evighet, säger människor. Göra är ju något meningsfullt. Ja, man kan spekulera och fråga hur mycket som helst utan att man blir säkert klokare. En teolog försökte förstå saken genom att tänka på hur två oerhört förälskade unga människor känner. Tiden existerar inte. De är nöjda bara att få vara nära varandra. På också ett sätt. Begreppet evigt är ju väldigt svårt för ett mänskligt tänkande. Vi som är bundna av tid och rum. Evighet är egentligen endast i begriplig i en enda relation, och det är till Gud. Det är Gud. För talar man om Gud har man redan lämnat tids- och rumstänkandet. Och är i något som icke har några som helst begränsningar. Varken i tid eller rum. Så svaret på vad evighet är för mig, det är Gud. För det Gud är, finns inte det som vi räknar med i tid och rum och allt detta konstiga. Han är en evig Gud. Romarbrevet 16:26. Och det finns bara en som är odödlig. Det är Gud. Första Timoteusbrevet 6:16. Även i Gamla testamentet så märker man ju det här att evigheten är syftat på att Gud alltid har funnits. Han har ingen början, han har ingen slut. Kanske det mest välkända stället är Jesajas 40 kapitel 28 vers. Som är ganska uppbyggligt att läsa. Och vars tankar också kommer igen i uppenbarelseboken. Jesaja 40, 28. Vet du då inte, har du inte hört det, att Herren är en evig Gud? Han som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd är outransakligt. Jesaja 40, 27, 28. Han är preexistent och han är postexistent. Och Guds evighet, säger Paulus, strålade fram i Kristi ansikte. Liksom Hebreerbrevets okände författare i ingressen till brevet, Hebreerbrevet, talar om att det gudomliga strålar in i vår värld genom Kristus. Om vi inte vet något om helvetet annat än att det finns och är ohyggligt, så vet vi egentligen inte mycket mer om himlen heller och det eviga livet. Det eviga livet, det måste vara ett liv med Gud, för där finns evigheten. Och Nya Testamentet talar ju hela tiden i bilder. Det är liv, det är ljus, det är frid, det är bröllopsmåltid, glädje, fest, till och med vin i ditt kommande riket, hus och hem, Jerusalem och paradiset och så vidare. Vad som avses med alla bilderna är att uttrycka förväntningar om något gott. Och huvudtanken hos Paulus är att himlen, det är att få vara hos Kristus och hos Gud. Och det var bra det du sa, vad det går när du talade om återvändandet till paradiset. Var det inte så du tänkte? Uppenbarelseboken skildrar ju egentligen det gamla paradiset som förstördes och som kommer tillbaka. Att få vara med Kristus, det är Paulus högsta önskan, Filipperbrevet 1:23. Det vore det allra bästa, säger han. Hoppet är att ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek, det hör himmelriket till. Romarbrevet 8:35. Eller 1 Johannes 3:2. Det vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Vi ska bli lika honom, Kristus. Se honom sådan han är. Betyder nu allt detta här att Gud låter ett slags apokatastasis äga rum? För att när vi kommer till slutet här, så i ett nafs så slås allt det onda ut och alla människor, alla blir saliga och vi får ett nytt paradis. Det klassiska stället är ju 1 Korinthierbrevet 15 och 26 följande. Allt ska läggas under Gud och Gud ska bli allt, alltsammans. Jag kan inte tänka mig att det är på det sättet. Vad det betyder är ju att allting, när vi kommer till slutet på den här eskatologiska linjen, allt blir då lagt under Gud. Och Gud är ju där i alltsammans. Men det onda som har stötts ut och som är dömt, Satan och hans änglar och allt dess, och dess redskap, förvandlas ju inte för att komma in i härligheten. Och det är inget undra på att kyrkan avvisade apokatastasisläran på ett tidigt stadium. Det är en falsk lära. Men jag ser det som så att allting har som mål Kristus i det här eskatologiska skeendet. Och det är det som är meningen. När Kristus har utfört hela sitt frälsningsverk lägger han allt sammans under Gud. Och då har hela frälsningsplanen blivit förverkligad. Och egentligen så kan man säga att samma tanke rundar Paulus av en viktig bit i Romarbrevet. När han säger i det 8:e kapitlet 36:e vers. Nej, det ska vara i 38, ja. Ty jag är viss om att varken död eller liv, änglar eller andemakter, varken något som finns eller något annat som kommer, varken krafter i höjden och krafter i djupet, eller något annat i skapen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. För här. Och det är målsättningen för hela den frälsningshistoriska planen. Att Guds kärlek blir allt i alla. Men så har vi ju det här intressanta, när Paulus ska sluta med nu. Nu har jag tagit till tiden. När Paulus har brottats med en fråga som var den allra svåraste för honom, nämligen: hur går det med mitt eget folk? Hur går det med Israels folk? Romarbrevet kapitel 9, 10 och 11. Om man ska läsa ett kapitel eller texttraditioner där man möter en människas vånda när det gäller saligheten. Hur går det för Guds folk? Så kommer han ju inte till någon lösning riktigt. Men han slutar ju, och det ska jag också vilja sluta med att säga inför det här tingen. 11:33 i Romarbrevet. Vilket djup av rikedom. Vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar och vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Och så kommer det här att Gud är i allt. Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen.